just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Vi hälsar hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är lite av ett specialavsnitt. Det är nämligen bara jag, Viktor Enberg, som sitter i studion av ordinarie panel idag. Men jag har väldigt fint besök. Det är nämligen så att det är en person som vunnit väldigt mycket. Det har varit VM-brons, det har varit Jerringpris, det har deltagits i flertalet mästerskap, både EM och VM. Guldbollen vinnare vid två tillfällen. Champions League-mästare, en av tre svenska sådana. Och ja, UEFAs världslag, svensk mästare, tysk mästare två gånger, tysk cupmästare flertalet gånger. Listan kan göras väldigt lång. Invald i Svensk Fotbolls Hall of Fame 2015 bland annat. Så jag säger varmt välkommen till Big Six, Patrik Bjärred Andersson.
Tack så mycket, kul att vara här.
Har du suttit i någon Premier League-podd tidigare?
Nej, det är faktiskt första gången och det var på tiden.
Som sagt, det är lite av ett specialavsnitt det här ändå. Och du har ju faktiskt spelat i Premier League. Det var inte en så lång sejour i Blackburn när du lämnade Malmö i början på 90-talet. Det var ju också då som Premier League precis hade blivit Premier League, lanserad som den här superliga. Och vi ska såklart prata lite om det. Men främst ska vi faktiskt fokusera på Manchester United, eftersom att du under ett år med start hösten 2010 var scout för klubben. Först och främst, hur gick det till?
Det var så här att det var egentligen via en kontakt med Stuart Baxter då, som var god vän med Jim Lawler då, som var chef scout för United. Att man sökte någon kompetent, oberoende person i Europa då, va, som kunde titta och jobba med nyktra ögon då.
För du hade väl inte jobbat som scout eller någonting innan det?
Nej, men det kan vara rätt nyttigt också ur ett spelarperspektiv. Mm. Ja, men jag kommer ihåg, vi enades då. Jag träffade Jim Lawler och Stuart i Helsingborg då, va? Och mitt första möte på Carrington med Sir Alex Ferguson och David Gill då, som var dåvarande chairman eller vd för klubben. Det första de sa till mig: Patrick, don't waste our money. You have to know the United level. Vilket menas med, lägg inte ner tid på sånt som inte är överhuvudtaget är värt att titta på. Men huvuduppdraget var ju att jobba positionsspecifikt då. Och framförallt så sökte ju klubben en ersättare till Van der Sar. Så första halvåret var ju att titta runt i Europa. Vad fanns det för alternativ? Titta på Hugo Lloris bland annat. Mm. Såg Manuel Neuer.
Tror jag då många United-supportrar idag är ganska nöjda att det inte blev Hugo Lloris? Nej, trots att han ändå hade en otrolig sektion i Frankrike. Nej, men
vi letade ju en målvakt som dominerade sitt eget straffområde, va? Och var bra på fötterna.
Just det.
Men min favorit faktiskt var ju Martin Stekelenborg, som stod i Ajax och även holländska landslaget, va? Jag tittar även på Anders Lindegaard. Jag kan komma till dig sen. Men i varje fall så Sir Alex hade ju fastnat för David De Gea då, som var ung, promising i Atletico Madrid. Han sa att nej, men jag vill inte göra om samma misstag. Jag var jättekeen on på Peter Cech när han stod i Rennes innan han släppte igenom fullt ut. Men vågade inte riktigt ta risken för att han tyckte att han var lite för ung. Så på den vägen var det. Man valde då David De Gea. Sen tillbaka till Anders Lindegaard då. Dansk målvakt då, som via Odense då hamnar jag i Ålesund då. Mm. Jag var uppe och tittade på honom i Norge då. Jag tror det var en match mellan Lilleström och Ålesund. Och man tittar ju på uppvärmningen då. Och det jag såg då var, tyckte var fantastiskt. En målvakt liksom som spänstig ut, plocka bollar, säker på fötterna. Men sen under matchen var det som förbytt. Tog inte för sig. Kom inte ut på inlägg liksom. Var stressad på fötterna. Så när jag rapporterar tillbaka då till målvaktstränaren då, Eric Steele. Så tänkte jag, men vad är detta liksom? Den bilden har inte jag. Och det visade sig att han hade följt honom då i träning och var väldigt imponerad. Och klubben valde ju att plocka honom, signa honom då efter säsongen i november då. Sen blev han ju spelklar sen när fönstret öppnade. Anders tror jag gjorde 19 matcher eller ja, kring 20 matcher då under 5 års tid då.
Ja, precis. För som sagt, du var scout från hösten egentligen 2010 då fram till sommaren 2011.
Ja, men det stämmer.
Och den säsongen var då Edwin van der Sars sista år i klubben.
Exakt.
Och under den pågående säsongen då så värvade man Anders Lindegaard. Och sen sommaren därefter så anslöt ju De Gea då.
Exakt, ja. Korrekt, ja.
Och när jag googlade lite på dig och just det här uppdraget, vad som skrevs i pressen och sådär, så då sa du till, jag tror det var Fotbollskanalen då, när du blev klar som scout för klubben 2010: jag ska vara klubbens representant och bevaka dess intressen, särskilt i Skandinavien. Dessutom har jag en rådgivande roll och lämnar second opinions på alla värvningar. Så egentligen flera frågor i det här, men först och främst då att fokus var ju Skandinavien. Och då hade man väl inte haft en scout på heltid i Skandinavien just tidigare väl?
Ja, men stämmer ju. Ja.
För att egentligen det kanske inte är så att det är väl inte kanske så lätt att hitta spelare. Nej. Med Manchester Uniteds mått mätt.
Nej, men snarare var det så liksom att kvalitetssäkra spelarna. Och för att kunna kvalitetssäkra så behöver man ju se dem i en tuff miljö, va? Ett exempel är FC Köpenhamn då, som gjorde det väldigt väl, va? Och vi hade bland annat en svensk spelare som heter Oscar Wendt, ja, som hade en god renommé och klassades som kanske den bästa vänsterbacken i danska ligan då, va? Men vad säger det, va? Då fick man ju kika på honom mot motstånd och jämföra då. Till exempel en Ashley Cole eller en Christian Ansali, Rubin Kazan eller Abedal i Barcelona, va? Då såg man liksom vilken nivå håller man i jämförelse till den yttersta världseliten. Oskar har ju haft en fantastisk karriär. Han lämnade ju FC Köpenhamn för Borussia Mönchengladbach då och hade en fina år där.
Mm.
Men framförallt, jag följde ju stort sett alla våra ungdomslandslag då. Sverige, de norska och de danska då. Då tittar man ju specifikt på unga spelare på... Hade man en god teknik och hade någon form av speed, snabbhet då, va? Så var man ju intressant, va? För många andra saker, spelförståelse eller det taktiska och även styrka, sånt kan man ge spelarna på vägen. Jag kommer ihåg en norsk spelare då som imponerade mycket. Jag tror jag var uppe i Karlstad bland annat, så Norge-Sverige U15. Det var en kille som heter Mats Möller Däli har för mig, va? Som var outstanding. Och jag återrapporterade det då, va? Och klubben hade ju stenkoll på honom.
Ja, sen innan eller?
Ja, men exakt. Och sa att nej, men han har varit över 2 gånger och vi gillar vad vi säger, men vi är lite oroliga för hans fysik. Och jag har sett hans föräldrar då att de är inte de längsta liksom. Va? Men man värvar honom på hösten 10 tror jag.
Mm.
Och han hade en bra utveckling där, tror jag, blev årets akademispelare. Sen landade ju han tillbaka i Molde. Så han för mig i varje fall att Solskjaer tog honom till Cardiff. Och idag så spelar han i Nürnberg då i Sverige till Bundesliga. Men just det att man hade stenkoll liksom. Va?
Uh-huh.
Nej, men sen var det rätt roligt också. En gammal kompis och kollega från Bayern München, Björn Andersson, ja, som jobbade för Bayern München då. Man kan väl säga att vi tittade ungefär på samma saker. Vi hade ju samma referens och samma, var nyfikna på samma spelare.
Mm. Var det så att när man... Ja, men de matcher man bevakade, och som du säger, det var mycket ungdomslandskamper och sådär. Det måste ju varit ganska mycket samma folk alltid som man träffade på då. Hur var, jag menar, scouter från alla andra klubbar, kände man en rivalitet på det sättet? Ja, men jag är från United, du är från Bayern München. Eller satt man och ändå var kollegor, om man säger så?
Ja, kan man väl säga. Sen var det ju ytterst få som hade en spelarkarriär som jag och Björn Andersson hade då.
Var man lite högre i rang eller vad?
Ja, mycket möjligt. Man fick två biljetter istället för en biljett kanske.
Jag fattar. Men så här, som scout, jag tycker det är så intressant. Visst, det här är ändå, det är ändå 13 år sedan idag. Och jag menar, det är ju inte så att det var ett, det var ju ett digitaliserat samhälle då. Men om man jämför med idag kontra då med, ja men, Y-Scout och diverse olika verktyg alla kan sitta med idag. Du bara skriver in en spelare och så får du alla dens aktioner eller mål eller passningar eller tacklingar. Hur fanns någonting av det här då?
Ja, det var väl mer en databank i återrapporteringssystemet. Men sen så handlar det att alla... Det är en sak att se i matcherna, liksom, där ser man ju liksom det övergripande kvaliteten. Va? Blir man nyfiken på någon så måste man ju göra som Erik Stil. Då måste du åka till Ålesund och följa Anders i vardagen på träning och så. Va? Framförallt lära känna personen eller försöka identifiera personen. Va? För det är ju så mycket, mycket mer som måste stämma om själva fotbollen. Liksom, va?
Om man jämför också, jag menar, Manchester United idag kontra då, så var det ju ändå en klubb som radade upp ligatitlar. Mm. Och det var ju verkligen, jag kommer ihåg, jag själv håller ju på Manchester United. Jag minns ju ändå de här åren väldigt bra när man var, jag var 14-15 och man var ju verkligen så här supportergalen på ett annat sätt än ja, man är idag.
Ja visst, men tar du 07-13 som är Alex sista år då. Jag tror man vinner 5 ligatitlar i 2 år, torskar mot Chelsea och City liksom. De var ju dominanta måste man ju säga liksom, va.
Men hur var din bild av hela organisationen och hur allt sköttes från Man Uniteds håll? Var det, jag menar, idag rapporteras det ju väldigt mycket om att träningsanläggningen Carrington ser precis likadan ut som den gjorde i början av 00-talet när den var topp verkligen. Mm. Old Trafford börjar bli, ja men det rinner vatten och allt blir äldre och det förnyas inte så mycket. Men vad upplevde du där och då att det här är verkligen... Den här organisationen, den bedrivs kanske bäst av alla klubbar vi har där ute.
Ja, men skulle jag vilja säga, jag brukar alltid jämföra Bayern München och United under framförallt Fergusons era i varje fall. Men han satte ju sin prägel sen mitten på 80-talet liksom. Och det genomsyrade hela verksamheten. Ja. När han lämnade och när Moyes kom in liksom, när man byter hela staben, då tappar man ju lite av... klubbens DNA, tycker jag. Och man har inte riktigt hittat tillbaka.
Nej. Hur var din relation, jag menar, när man är scout? Och som sagt, du var ju primärt i Skandinavien, men som du uttryckte då, att du hade också en second opinion. Jag vill fråga dig mer också angående det strax, men hade man en löpande konversation och dialog med Sir Alex, eller var det med scoutingchefen?
Det var med Jim Lawler då. Mm. Men framförallt var det ju två positioner som klubben sökte. Det var ju målvaktsposten då, Van der Sar, och även då en ersättare till Scholes då över tid. Va? Men det svåra är ju att Scholes, alltså han är unik liksom. Mm. Fantastiskt bra. Va? Det är ju svårt att hitta något likvärdigt. Va? Och tittar man då på de namnen som fanns på Europascenen, så var det kanske en Wesley Sneijder till exempel, eller en Van der Vaart, eller en Bastian Schweinsteiger då. Va? Men de är ju väldigt svåra att få. Framförallt när de är under kontrakt. Ja. Schweinsteiger kom ju sen på en fri transfer. Men då hade han ju...
Pikat
definitivt. Va?
Och den typen av spelare är ju kanske... De är ju mer lättscoutare också. Mm. Då är det väl kanske mer... Jag menar, man hör ju ofta... Ja, men man har hört intervjuer i efterhand när tränare var... Det finns ju många exempel med just Sir Alex, men han själv hade ringt till diverse spelare och sagt jag vill att du kommer, men den personen kanske tackade nej då. Så jag menar, då kanske den typen av övergångar sker nästan uppe på den nivån.
Visst är det så.
Ja. Men var det så, som du sa, att United letade ju då främst en... Eller primärt målvakt och en mittfältare. Förmedlade de till dig att det är det här vi ska foka på? Eller hur så... Alltså hur såg arbetet ut?
Ja, men det var ju att försöka se toppmålvakterna i Europa då i tuff miljö och likaså mittfältarna liksom.
Reste du runt mycket?
Ja, men det gjorde jag.
Ja, alltså utöver Skandinavien också?
Ja, men definitivt.
Ja. Hur många scouter hade klubben då, vet du det?
Ja, men jag gissar worldwide, skulle jag gissa 30-tal i alla fall.
Ja. Och hur många var baserade i Europa?
skulle gissa kanske en 7-10 stycken till exempel.
Ja. Hade du kontakt med dem?
Ja, men det hade jag. Varför de som norra Europa, varför definitivt.
Var det bra betalt att vara scout för Manchester United?
Ja, det är ju relativt.
Ja, men helt okej.
Okay. Ja, nej, ja. Det handlar ju inte om pengar i detta fallet.
Nej.
Utan det handlar om relationsbyggande och vara verksam i en fin miljö. Och framförallt få en möjlighet att jobba nära en sån stor och fin klubb.
Mm. Och det var ju en säsong egentligen. Var det så att du skrev ett kontrakt som sträckte sig ett år? Eller hur?
Ja, men det är korrekt.
Ja. Och varför blev det ingen fortsättning?
Ja, men det handlar väl lite om andra uppdrag också liksom. Mm. Att kolla där in i det fallet.
Jag läste också då någon artikel när du slutade så sa du till Sportbladet att historiskt sett har inte United haft en fast person i Skandinavien. Du ville testa ett år och fråga mig om jag visste vad Man U level var. Som du sa till mig inledningsvis. Tyvärr är det svårt att hitta. Sedan har vi pratat om ett fortsatt samarbete i andra former men inte knutet till säcken. Vad förde ni för dialog om ett fortsatt samarbete då?
Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Nej.
Ja. Jag blev gammal.
Ja. Ja,
det är 12 år sedan.
Ja. Tyvärr ingen Premier League till helgen. Det är ju som sagt landslagsspel som råder. Men det betyder ju såklart inte att vi inte kommer att presentera en trippel tillsammans med Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och Sabri, revanschsugen?
Ja, det får bli nya tag den här veckan då vi sumpade City vinna mot Chelsea över 2,5 mål förra veckan trots att de hade ledningen 3 gånger i matchen. Men jag har hittat en ny, väldigt trevlig trippel som vi hittar i EM-kvalet. Match nummer 1 är Slovakien-Island. 1-1. Slovakien säkrar avancemang vid seger här. Och Island har en minimal chans, men då måste de ju vinna här. Så jag ser ett Island som går framåt. Slovakien som kan ligga lågt kontra och vinner den här matchen med 1-2-0. Match nummer 2 på kupongen är Luxemburg mot Bosnien. Ja, Luxemburg är inte en blåbärsnation längre. De har loggat ut från det och här tror jag att Luxemburg vinner. De kan, hör och häpna, ta sig till EM. Bosnien är helt utcheckade. Ingen Pjanic, ingen Dzeko. Luxemburg 1 ser riktigt intressant ut. Och så har vi match nummer 3 på denna kupong som är Montenegro mot Litauen. Här tror jag att det blir mycket mål. Jag tror att de kommer släppa lös båda lagen. Och här spelar vi över 2,5 mål. Så Slovakien, Island är 1. Luxemburg, Bosnien är 1. Montenegro, Litauen. Över 2,5 mål. Det är bara rygga hos Come On. Jäklar vad den känns bra den här.
Spelet finns som sagt med ett boostat odds på common.com under fliken experterna och man kan även rygga spelet via vår Twitter, Big Six heter vi där vi kommer att lägga ut en länk när det närmar sig helg. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Come On som är med och möjliggör Big Six. Jag kollade också upp vilka värvningar klubben gjorde då 2010-2011 och det var det jag skulle komma in på tidigare då att som själv supporter och man följde ju väldigt noga och jag kommer ihåg man satt ju alltid, Twitter var ju inte samma sak då som idag, där verkligen det är ju den stora nyhetskanalen där alla fotbollsnyheter släpps ju verkligen först på Twitter. Man gjorde ju inte så mycket stora värvningar. Sir Alex hade ju sin trupp och det var ju verkligen som man själv, jag kommer ihåg att man kunde vara frustrerad för man såg alla andra topplag gjorde coola prestigefyllda värvningar, men det hände ju inte så mycket. Man spelade med Tom Cleverley och Anderson på det centrala mittfältet Sir Alex sista år och man vann ju ändå ligan. Det fanns ju inte så mycket att klaga på. Men man var ju alltid ute efter, i alla fall jag i den åldern, man ville ju ha de stora fixstjärnorna. Det var ju coolt med diverse spelare. Men den eller det året i alla fall 2010-2011 så värvade klubben Bebe, Chris Smalling, Javier Hernandez. Han blev ju dock klar innan, de värvade ju honom, det var ju VM 2010. Så han värvades ju innan mästerskapets start då. Och Anders Lindegaard då. Så det var ju inte några prestigevärvningar som gjordes direkt. Och av dessa namn då, jag kommer ihåg om man ska gå in på Bebe. Han var ju den här portugisiska ytteranfallaren som det sades då att Sir Alex plockade själv egentligen utan att han hade sett honom. Kommer du ihåg någonting kring det? Eller vet du någonting kring den övergången?
Nej, ingenting faktiskt. Nej. Utanför, jag var bara kopplad till målvakt och central mittfältare.
Mm. Så av de här, de här fyra namnen, det var Anders Lindegaard som du ändå på något sätt var med i rekryteringen?
Ja, framförallt titta på, även om jag inte var så positiv. Nej. Utan för mitt, utifrån mitt, min egen upplevelse. Liksom.
Ja, men han var ju, vad kan han ha varit han, i åldersmässigt då, 25, 26, 27?
26 tror jag han var.
Ja. Han måste ju själv varit, jag vet inte om du hade någon dialog personligen med honom, men...
Ja, men sen tittar man på hans historia så hade han ju problem att ta plats i Odense ju. Och gick till Ålesund då och stod där då.
Precis.
Och sen vet vi ju, var han i United under 5 år. Sen tror jag han gick till West Bromwich. Men
vi... Helsingborg här om året.
Ja visst, ja, men efter United så ja, hände inte så mycket om man säger så.
Har du någon kontakt med klubben idag? Eller någon relation med klubben idag?
Nej, egentligen inte. Du vet ju David Gill. David Gill då, han avgick ju som VD 13. Ja. Han sitter ju i UEFAs exekutiva kommitté. Sen dess egentligen, han har ju sprungit på ibland. Men annars är det precis som du. Jag var, älskade också United när jag växte upp. Och sen mitten på 80-talet var jag supporter. Sen så klingade väl av något när man själv valde att gå till England.
Idag då, är United ändå den klubb i England du följer på något sätt?
Ja, men definitivt, och framförallt så vill man ju att klubben kommer tillbaka i någorlunda nivå, i varje fall där man befann sig, framförallt att man kan utmana City nu.
Om vi backar tillbaks bandet då till din karriär som spelare, du har ju en, som jag nämnde inledningsvis, en av svensk fotbolls bättre karriärer, eller bästa karriärer får man väl ändå lov att säga. Men du inledde ju din karriär som utlandsproffs i England och Blackburn i någonting som precis hade blivit Premier League. Då när du lämnade Malmö för Blackburn, fanns det fler alternativ? Fanns det annat intresse från England, eller hur såg det ut? Hur blev det Blackburn?
Sen var det ju lite, man kan säga, jag var ju dominant i Allsvenskan 92, men jag spelade ju mitt då ju. Gjorde 7 mål framåt liksom. Men sen spelade jag ju mittback i landslaget. Va? Så jag tror att United följde mig bland annat. Och var väldigt intresserad. Men de visste kanske inte på vilken position. Nej. Vad är det vi värvar liksom? För vilken position? Va?
Visste du vilken som var din position då?
Nej, men direkt att spela mitt i Sverige går inte att jämföra med något annat liksom. Men det var väl självklart att mittbacken var min framtida position i alla fall. Men jag växlar ju lite emellan. Spela mittfält i OS-landslaget. Spela mittfält i landslag någon gång. Spela mittback framförallt i landslaget då. EM92 och framåt sen då. Men under hösten då så var jag samtal med Leeds bland annat. Norwich då som låg i toppen av ligan. Men sen träffade jag ju Blackburn då. Och fastna för Kenny Dalglish då.
Precis, som var tränare.
Han var tillträdd då. Man kan väl säga att han var ju mer en spelande manager. Sen hade vi Ray Harford då som drev träningarna då. Och Kenny var ju med själv på träningen, man säger så. Va? Nej, men jag fick ett väldigt gott intryck. Och framförallt ett lag då som hade levt i en annan tillvaro. Att klivet upp då. Och byggde ett lag för framtiden. Va?
Mm. Ja, precis, för det var ju verkligen, Blackburn då var ju en storsatsande klubb. Det var, det tog inte så många år efter det, så vann man ju faktiskt Premier League.
Ja, men exakt, och det var ju Jack Walker då som byggde en son då, som hade grundat Walker Steel och sålt det för en himla massa pengar, flyttat till Jersey, men kände väl att jag måste ge tillbaka till min barndomsstad då, va? Så han började plöja in pengar i klubben, framförallt då initialt på spelarsidan. Och jag tror vi värvar säkert 30-tal spelare Under det första året. Va? Jag kom ju efter den svenska säsongen. Ja.
Precis, och då är det ju under säsong i England.
Exakt, och Kenny, senare Alan Shearer då, som ledde skytteligan överlägset, hade precis dragit korsbandet då. Va? Men jag spelade ju centralt då, hade väl initialt ett första halvår i varje fall som spelade väldigt mycket och bidrag då till vårt tabelläge för att bli 4 i Premier League. Sen åkte vi väl i kvarten i EFA-kuppen och semifinal i ligakuppen. Så det var ett bra år. Sen år 2 så värvar man ju in bland annat David Batty då, vet jag. Som,
Henning Berg var väl också. Han Henning, redan var i laget när du
Henning
kom.
Henning kom ungefär samtidigt som mig. Han kom också efter den säsongen. Men han spelade ju högerback då, va? Sen hade vi ju Kevin Moran, den gamla United, och Colin Henry mittbackar då, kan man väl säga, va? Sen spelade jag ju mitt då.
Du lämnade ju då, så egentligen, du var ju faktiskt i Black.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Under 2 säsonger, men ni fullföljde aldrig en säsong. Du kom väl då kom november, december.
Ja, men exakt.
Och lämnade november.
Gick i november, ja.
Precis, 93.
Ja, det var ju väldigt torftigt på hösten liksom, kan man säga.
Men då transferfönstret så annorlunda ut, att transferfönstret var öppet under senare på
det
hösten.
Stämmer, ja.
Eller hur gick det till då, eftersom att du lämnade så sent?
Ja, men jag kommer ihåg att affären gjordes ju klart i november. Och jag har för mig att jag debuterade i Bundesliga i november också.
Varför blev sessionen så kort då i Blackburn?
Nej, men dels var det ju att framförallt att jag spelade mittfält liksom, och att klubben hade byggt på ett annat sätt där bak liksom. Så jag spelar ju inte på den positionen som jag hade kanske mest att tillföra, och det såg annorlunda ut på mitten. Och vi hade Tim Sherwood då som var kapten i laget. Han var ju spelar ju, och sen köpte man in Betty då, engelsk landslagsman. Så det var ingen plats helt enkelt.
Nej, det är en stor konkurrenssituation.
Men fördelen är ju att man alltid har gjort rätt för sig och alltid gett hjärnet. Och det bidrar ju till när man vill lämna att klubben är behjälplig och är med och skapar förutsättningar.
Mm. Var det så att du kände att nu är det läge och gå vidare helt enkelt, jag vill ha speltid? Eller
ja, men så är det framförallt.
Så det skar sig aldrig med klubben?
Nej. Definitivt inte. Det handlar ju lite också att, i och med att med svenska landslaget liksom, krävs ju att man spelar kontinuerligt ju, och bibehåller kurvan liksom.
Ja, precis. Det var väl ett krav på den tiden att man var tvungen att spela i sitt klubblag. Om man jämför idag så är det inte, nu kanske det var lite bättre senaste tid, men
ja, men det kom faktiskt först senare. Det var ju kring 2000 som det myntades.
Det är faktiskt ganska många år efter den, när jag tänker på det här. Vi är ändå,
ja, man kan
93
säga, när jag kom till Premier League, det var ju ett otroligt publiktryck, framförallt på Ivo Park. Men det var ju en otroligt eftersatt arena ju. Vi hade ju inte kapacitet, vi fick ju tvätta våra kläder själva liksom.
Okay.
Vi kom ombytt, och man körde med sin bil då från bostaden ombytt till Ivo Park. Sen där träffades vi då, sen hade man med ombyte då. Sen så tog vi våra privata bilar ut till olika träningsplaner då, och vädret var ju inte så gynnsamt ju, så inte så kul. Nej, sen var det så på helgerna då, så tog Kenya ut 16 spelare, men det var ju inget försnack direkt och ingen visste vem som skulle spela. Så när man kom in i omklädningsrummet så hängde det 13 tröjor ju.
På matchdagen?
Ja, okay. Det fanns en och en halv timme innan ju. När man kom in i omklädningsrum, då hängde ju de 13 som skulle. Och,
har du varit så i någon annan klubb?
Nej, aldrig.
Nej.
Där fanns ju inga direkta matchgenomgångar heller liksom, utan det var bara ut och köra liksom.
Uh-huh.
Det var inte någon större uppvärmning heller, utan folk stod och dyttade lite, och sen så blåste domaren, så var det dags liksom. Det fanns, massage fanns ju inte överhuvudtaget. Vad är det för någonting, va? Också tejpa fötter och sånt fanns inte liksom.
Uh-huh.
Och jag kommer ihåg när jag kom då, det var ju jävligt kallt, men man fick ju sina kortbyxor, en t-shirt och en överdrags, that's it.
Inga...
Men det var jäkligt charmigt, måste jag säga.
Ja, men det var liksom så ändå, även fast det hade blivit Premier League, det var verkligen den klassiska brittiska som levde kvar ändå, kulturen.
Ja. Nej, men jag har ju den här stående liksom, min första match som jag debuterade var ju mot Wimbledon, ja. Och tog mig ut bollen och sen så bara smalde. Och då var det Winnie Jones som sträckte fram handen. Patrick, welcome to Premier League. Underbart.
Ja. Ja, var det svårt att anpassa sig till det där hårda spelet?
Nej, men det tycker jag inte. Jag har alltid varit en fysisk spelare. Ja. Det jag jobbat, va? Sen var det ju en... Om man tittar idag så är det väldigt mycket possession. De är otroligt duktiga i sitt kortpassningsspel. Way back så var det mer direkt. Man jobbar ofta med lite längre bollar liksom. Och sen spelar man när bollen trillar ner.
Mm. Hur var hela... Man har ju hört så mycket stories om pubkulturen och bash och sådär. Var det så att man åkte till puben efter träning eller match? Eller hur såg den delen nu?
Även då, vi spelade ju otroligt mycket. Det var ju engelska veckor hela tiden liksom. Ja, med match mitt i veckan. Men det var ju så här att när man kom in i omklädningsrummet, de tre som inte spelade, de gick in i players lounge direkt ju. Ja. Och man of the match fick ju McEwans lager ett flak öl liksom. Så framförallt 90-talet var ju mycket ölkultur. Så var det ju också i Tyskland att de stora bryggerierna var ju huvudsponsorer. Men det går liksom inte att missköta sig på den nivån. Utan då finns det andra som knackar på.
Mm. Om du skulle säga, eftersom att du var ju ändå aktiv fram till 2005. Hur lång tid tog det? Ja, men du var ju i Tyskland väldigt många år, från 93 till 2001. När du lämnade Bayern München då för Barcelona 2001, var den, vad ska man säga, ölkulturen helt borta? Eller fanns det fortfarande kvar? Eller hade det skett stora förändringar?
Ja, men då har jag definitivt varit stora förändringar. Det var ju, tar du alla dopingtester man hade på 90-talet, så var det ju, det serverades ju öl ju. I samband med dopingtest. Och då satt man ju två i varje lag och snackade och ja.
Tog en bärs.
Exakt.
Som sagt då, du blev ju inte så långvarig i England. När du lämnade Blackburn fanns det... Som sagt, det blev ju Tyskland och Borussia Mönchengladbach. Men fanns det... Var det någonsin aktuellt för något annat lag i Premier League då när du lämnade Blackburn eller senare under karriären? Eller stängde du dörren till England?
Nej, men det var inte aktuellt. Och sen var ju approachen så tydlig från Borussia och att Martin Dahlin hade ju liksom öppnat upp förutsättningarna. Och Rolf Rosman då, som var manager i Gladbach, följde ju och hade bra koll på Skandinavien, ja. Så de följde ju mig ett antal landskamper där, va, och tog kontakt. Och sen gick det väldigt snabbt. Jag gjorde upp affären med honom själv hemma i mitt kök i Copster Green och om Blackburn. Ja. Och när vi var överens då så åkte han in till klubben och gjorde klart transfern då.
Du hade ingen agent på den tiden?
Ja, men den transfern gjorde jag själv.
Okej.
Okay. Och där hade man ju fått hjälp och lite indikationer och en känsla för var man ska ligga lönemässigt via Martin då, som hade kännedom hur det såg ut i Tyskland då. Så det var väldigt okomplicerat egentligen, va.
Mm.
Sen veckan efter åkte jag över, ja. Men då var jag inte spelklar. Ja.
Har du gjort någon annan... Är det den enda dealen du har skött själv?
Nej, men sen har jag skött mina förlängningar i Mönchengladbach. Det gjorde jag ju två själv. Sen så hade jag ju hjälp Roger Ljung då, som jag är god vän med och spelade med. Han började jobba med Vincenzo Morabito, ja. Så Roger hjälpte mig i min affär till Bayern München och likaså till Barcelona.
Och jag menar, din europeiska karriär tog ju mer fart såklart under åren i Tyskland. Och sen blev du ju en sejour i Barcelona också. Tyvärr lite skadedrabbad. Men Barcelona är ju ändå Barcelona. Hur många gånger sötte du på engelsk motstånd? Om man ändå ska få lite Premier League-koppling.
Ja, nej, men vi mötte ju... Dels mötte vi ju Liverpool med Barca till exempel. Ja. Jag kommer ihåg, vi slog ju dem på Anfield med 3-1. Kommer ihåg ett mål där som Overmars gjorde. Det var ju verkligen possession. Hur många passningar. Och sen spelar vi honom ren. Ja. Det är en sån man har minne. Sen har vi mött Arsenal med Bayern. Ja, och slatt dem i Champions. Ja. United har jag mött mycket. Och även, jag tror jag har torskat mot dem. Med Bayern München i varje fall.
Mm.
Jag kommer ihåg matchen med Barca också. Vi slog Newcastle med 2-0 uppe på St. James. Och då var det Shearer och Bellamy på topp. Jag och Frank de Boer mittbackar vann 2-0 där. Jag tror det var Sir Bobby Robson som tränade dem där. Så det här är goda minnen.
Ja, det kan jag tänka mig. Hur hur var din relation med Alan Shearer under din tid i Blackburn och kanske idag?
Han är ju rätt easy going, tycker jag. Vi stötte på varandra första gången. Han var ju också med i Englands trupp 92. Ja. Så jag har för mig att vi var på en konsert där lagen måste vara på Globen. Har jag för mig i alla fall.
Va? Vem var det som spelade?
Bra fråga. Bra fråga. Nej, sen blev det ju i Blackburn. Sen stötte vi på varandra i kvalmatch för sen. Och sen var det ju Champions. Ja.
Mm. Var det Champions League du, ni mötte Man, ja, ja. Men och när de gången du mötte Man United, var det också i...
Också Champions, ja, Arsenal och lika så. Men sen hade jag faktiskt rätt roligt med Borussia Mönchengladbach. Spelade vi på Highbury. Jag tror det var Arsene Wenger, hans första år, ja. Och vi slog dem faktiskt 3-2 borta och 3-2 hemma. Så också härliga minnen liksom.
Hur bra koll hade man då på motståndare? Du säger Arsene Wenger var ny och man åkte till Anfield och mötte United och man var till St. James' Park. Och konsumerade du mycket annan internationell fotboll eller var man mer i bara bubblan i sitt eget klubblag?
Ja, man hade ju hyfsat koll ändå via att ta topplagen och spela i landslagen. Liksom. Så just spelarna och spelartyperna hade man ju bra koll på. Sen hade man ju bra genomgångar i varje fall. Det upplever jag i Tyskland. Liksom.
Vilka var på den tiden då av de engelska storlagen, vilka var tuffast att möta?
Ja, men Arsenal definitivt. Ja, men Patrick Vieira, Sol Campbell där. Ja. Och sen United definitivt. Ja.
Hur var det då som, jag vet ju att du var ju professionell fotbollsspelare såklart. Men ändå när man stiger ut och till exempel på ett Old Trafford och möter den klubb som man har supportat som ung. Tänkte man på det?
Nej, då gjorde man inte det. Men jag kommer faktiskt ihåg, ja, det var ju säsongen 92-93. Vi skulle möta United i, jag tror det var tredje sista omgången borta då. Och de hade blivit mästare i kavaj kvällen innan. Ja. Så de hade nog druckit en och annan.
Men varför jag för mig kände man det på doften i spelartunneln?
Lite så.
Ja, det var så.
Nej, men i alla fall, vi ledde med 1-0. Men sen i andra halvlek växlade de upp. Jag kommer ihåg man hade tuffa delar med Marky Jokes då, va? Och just den stämningen på Old Trafford i andra halvlek, det var helt fantastiskt.
Ja, det var det. Om man bara kollar publiken på läktarna idag för de stora lagen, som att det är ju globala varumärken och det är ju, folk reser ju till England för att se sina favoritlag. Och man säger ju ofta det att de storlagen har ju den stämningen på samma sätt idag. Har du varit på, låt säga då Old Trafford någon gång de senaste åren, och som du nämner att det var så otrolig stämning där då, är det stor skillnad?
Nej, men definitivt. Det handlar ju lite där också. Liksom, vem är årskortsinnehavare? Liksom, hur ser det ut? Membership. Liksom, det, idag är det ju en intjäning att kunna sälja medlemskap. Det är pengar in. Va? Jag kommer ihåg till exempel i Barcelona. Medlemsägt. Och den var en sluten klubb. 100 000 medlemmar var de som kunde gå. Va? Man rättar ju speltider efter hur jobbar folk i Barcelona. Matcherna var 8 på kvällen eller 10. Va? Men sen så börjar man ju titta. Men här finns en intjäning som vi har möjlighet till, va? Och då öppnar man upp fritt medlemskap liksom, va? Och sen tar det Barca, det är ju en destination liksom, och inte haft, det blir ju inte det här unisona liksom, med fansen, va? Sen blir det samlade aktioner ibland, framförallt kanske de stora matcherna eller om att Real, va? Men det är något helt annat idag.
Måste såklart ändå också nämna, fast den matchen inte har någon engelsk koppling, men 2001 när ni vann Champions League med Bayern München mot Valencia. Hur högt håller du det? Det kanske är svårt att hålla det högre än vad ni gjorde sommaren 94, men...
Ja, men det är olika saker. Ja. Det är ju så att på den nivån så det handlar om att vinna titlar, och just betydelsen av det var ju sen, tar man för Bayerns del, ja, så vann man ju. Kan det ha varit 74, 75, 76? Så det var 25 år sedan hade man väntat på den stora titeln och gick bort sig då mot United då på Camp Nou. En match som man dominerade totalt. Hade några i virket, va? Men då som United vänder på övertid då med 2 mål då, va? Och sen året efter då så slår vi Real i 3 matcher men förlorar fel semifinal och åker ut då på bortamåls principen då. Och sen då året därpå då när vi får United i kvart, vi har slått ut Arsenal i gruppen och slår ut sen United i båda matcherna, sen Real i båda, sen då mot Valencia då som spelar sin andra final på raken liksom. Alltså, just sättet hur vi vann var, och att för mig är det ju den VM i alla ära, där är man ju begränsad av nationalitet, va? Men just topplagen i Europa, det är selekterat liksom, och det är någonting som sträcker sig från september till maj då, va? Där man då parallellt med ligan måste prestera, va? Så jag håller det ju allt stort, va? VM 94 var ju en fantastisk upplevelse liksom. Vi hade ett jäkla bra lag, en bra trupp liksom, och vi vann bronset.
Precis. Var har du Champions League-medaljen bevarad?
Ja, men den ligger i kassaskåp.
Ja, det är så?
Ja.
På hemlig ort?
Ja, på hemlig ort.
Men jag måste ändå, jag menar, den Champions League-finalen, jag tyvärr är ju lite för ung, så det var inte så att jag såg och följde det på det sättet då. Man har ju såklart sett highlights och sånt i efterhand, och det var väl en match som du var, ja, men mer eller mindre felfri.
Ja, men spelarna, jag hade ju lite otur initialt ju. I början av matchen så blockade jag ett skott, och bollen blev ju hängande kring min kropp ju. Jag ligger ner och det är en massa spelare runt omkring, och domaren väljer att blåsa straff då, hävdar att bollen har tagit på min arm liksom, när jag egentligen bara försöker skydda mig. Så vi fick ju en uppförsbacke direkt, 0-1, men det är ett efter någon minut. Mm. Jag varnad. Och sen då möta kanske det bästa defensiva laget då i Europa då. Efter det då, och vara drivande i matchen. Och jaga kvitteringar. Vi brände ju en straff i första halvlek med Mecholje. Sen får vi en straff till i andra, FN-berg och mål. Va? Sen så går det till straffar ju. Och då har vi ju en Oliver Kahn som räddar tre straffar.
Ja, exakt. Han räddade dig lite också. För du sköt ju den fjärde straffen.
Ja, men det stämmer.
Hur, som då inte gick i mål. Hur är det att kliva fram när man vet, okej, okay, nu är det min tur. Om man kliver fram på en Champions League-final. För en, ja, fullstad. Hur många tankar hinner gå genom huvudet?
Ja, men framförallt är det så. Man tittar lite på straffhistoriken då. Hur målvakten agerar. Vilken hörna. Väljer han att gå åt en sida hela tiden då? Vilket han gjorde då. Förutom då när jag skulle skjuta. Då gick han åt andra hållet då. Men det är ju ingenting man kan förbereda sig för liksom. Det är svårt att föreställa. Eventuellt om man har upplevt det tidigare liksom.
Men
det handlar ju om att får du frågan så känner man ju att man vill ju ta ansvar. Liksom.
Kan du komma ihåg när du klev fram? Liksom, hur var pulsen? Liksom?
Jo, men säkerligen ju.
Ja.
Och, men det är väl lite rutin också. Liksom. Jag har ju tagit mycket straffar liksom, både i straffläggningar och i matcher. Sen var det kanske några år tillbaka. Liksom, men det är ju lite det här med hur man jobbar med ansats och grejer. Va? Men det är ju som det. Det kan vi inte ändra på det.
Vad tycker du om alla dagens straffar som slås på diverse sätt? De här hoppen som man ser mycket av och sådär.
Och väntar in, ja.
Det var ingenting man jobbade så mycket på den tiden.
Nej, definitivt inte.
Innan vi rundar av då, hoppar till idag och Premier League idag. Hur är din relation till? Kollar du mycket?
Ja, men definitivt om det är några toppmatcher så, va, sen försöker jag se lite highlights och så. Och sen så följer jag framförallt i Champions League då, när lagen är ute. Ja, men det är kul att se framförallt både Tottenham då, som var på god väg, fick ett litet jack kan man väl säga i kurvan och åter tillbaka och leder nu. Sen Arsenal har ju fått under Arteta då luft under vingarna och utmanar då. Sen får man väl se hur man klarar trippelbelastningen.
Precis.
Men så är att man har tankar på att ta bort EFA-cupen och omspelsmatcher liksom, men för att kunna vila spelarna något i varje fall. Men sen är det både Chelsea då och United som har halkat efter. De behöver ju hitta kurvar och bygga klubb och bygga ett lag igen.
Tror du någon kan rå på City då över 38 omgångar?
Ja, man tycker generellt så har ju Premier League-klubbarna har ju förutsättningar för att man har en plånbok liksom. Man har möjlighet att värva in duktiga spelare, och där kan jag göra en parallell liksom. Lagen är bra, spelarna är bra, vad är du liksom inte 100 alltid, va? Då kan man förlora matcher, det har man ju sett med City nu liksom. Så är ju också det här att hela tiden ha kvar strävan liksom. Har man vunnit allt, det krävs jävligt mycket. Vad är nästa mål liksom, va? Man kan inte tillåta sig att gå ner i koncentration eller inte göra jobbet. För då blir det straffad. Det såg man ju nu med City då, som tappar två matcher på raken liksom. Och det är väl det sköna med Premier League också liksom, att alla har möjlighet att slå varandra liksom.
Mm. Och som svar på frågan då, är det City som kommer vinna Premier League?
Jag tror City kommer vinna, tyvärr.
Mm. Ja, men ja, det säger jag också.
Nej, men framförallt när det drar ihop sig.
Ja.
Och den här belastningen tar kvalitet i bredden också, i truppen. Och klara den här, som jag sa, trippelbelastningen. Framförallt när det drar ihop sig i vår då med tuffa Champions League-matcher. Även ligan, att kunna rotera laget vid läge och ha den känslan.
Vilken är, jag menar, du som är gammal mittback eller också mittfältare, men jag skulle väl ändå tro att de flesta förknippar dig som mittback. Vem i dagens fotboll tycker du är den bästa mittbacken?
Nej, men en som var en klass för sig var ju definitivt Van Dijk, va? Sen fick han ju sin svåra skada, va? Men han är verkligen rollmodellen för en modern mittback liksom.
Mm. Ja, exakt. Det har väl varit lite tuffare än senaste åren. Tror du att det är så att det beror på just att det är så svårt att komma tillbaka från en sån skada? Jag menar, du var ju själv skadedrabbad, främst i Barcelona.
Ja.
Hur tufft? Det är tufft. Tänker man mycket själv, sitter det i att man kanske blir lite mer försiktig?
Ja, men snarare är det så att jag tror att många vill tillbaka snabbt. I mitt fall var det så, jag spelade ju, detta är i februari, februari 02 då. Mot Deportiva, krockar med Tristan då och får skitont i knät, men spelar klart matchen. Dagen efter är det träning då, klarar en timme, men det gör för ont. Vi skulle möta Roma i Champions, va? Åker in på sjukhuset med doktorn, är ledbandet av i knät. Och då tänker man så här, okej, februari bör man räkna dagar, i maj ska vi ta ut VM-truppen inför Japan, Korea liksom. Ni får fixa detta liksom. Så opereras då och sen tar man tillbaka. Man tränar stenhårt. Problemet är, har man fått med helheten? Kvällen innan matchen mot England. Sista skottet på träningen. Bara drar till och får en enorm smärta kring höften då. Och det visar sig då att höftsenan gått av. Men det upptäckte vi inte just då. Utan det upptäcktes när jag flög tillbaka till Barcelona. Det kostade mig 8 månader.
Ja.
Vilket gjorde att jag har sen dess egentligen problem med höften liksom, att jag kan vara felbalanserad då, för jag har ju inte en sena som fungerar som en frisk sena ju. Utan man tar ju en annan sena och sätter dit. Men den är ju inte, jobbar inte på det sättet då. Då ger det tyvärr lite följdproblem, och jag fick problem med hälsenan då för att jag sprang kanske inte riktigt rent, va. Så då är man igång liksom.
Kan du känna någon sorts, jag menar, ånger sett till det, eller ser man ändå tillbaka så tänker jag hade antagligen gjort samma sak idag. Du spelar fotboll, det är det du vill göra.
Ja, men det är ju tävlingsinstinkten liksom. Att man vill så fort som möjligt komma tillbaka. Men det är väl många gånger liksom man har spelat när det kanske inte varit optimalt. Bara för att. Va? Och ibland har det lönat sig, ibland inte. Va? Man har sprutat smärtstillande liksom. Va? Bara för att kunna uthärda de här 90 minuterna. Liksom. Men det är ju den tävlingsinstinkten och drivet man har tagit den hela den vägen. Och då gör man ju saker som kanske inte alltid är det bästa för stunden.
Nej, precis. Ja, ska jag runda av. Väldigt, väldigt kul att du tog dig tid, Patrik. Jag vet att du har en späckad kalender. Men väldigt intressant att höra om, ja, men både tiden som scout United och tiden tidigt 90-tal i England och karriären generellt. När du blickar tillbaka och ser på det idag, är du nöjd över hur din karriär blev?
Ja, men definitivt är jag nöjd. Jag har ju uppnått något som för en svensk är möjligt liksom. Det mesta har ju nått i taket ur det perspektivet. Ja, sen är det väl delar i karriären. Jag hade ju möjlighet 97 att gå till Real Madrid, ja. Och där då klubben vägrar att ge mig den chansen. Jag stannar väl ur personligt perspektiv lite för länge i Mönchengladbach. Kvaliteten blev för låg, va? Men samtidigt så gav ju det mig möjligheten att gå till Bayern München sen, va? Så Det är timing ibland liksom.
Mm, precis. Ja, men som sagt, stort tack för att du kom hit och lycka till med vad du tar dig an framöver.
Ja då, tack så bra.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.